När någon är död blir det å ena sidan ett stort tomt hål, men å den andra blir det en hel del saker över. Dessa saker går man och tittar på, vrider och vänder. Inte vet man just vad man ska göra med dem. Man börjar med att smeka dem. När man smekt dem mycket länge blir man trött i fingrarna. Därför slutar man med att hata dem. Värst är det med klänningar. Därnäst är det värst med skor. Vissa kvällar, när fadern tror att sonen sover och sonen tror att fadern sover, drar fadern ner gardinerna framför bägge rumsfönstren så djupt det går. Sen låser han dörren ut till korridoren. Men över nyckelhålet till sonens rum hänger han Almas svarta hatt. Inte för att han vill göra något otillåtet, han vill bara bli mera ensam. När han så är mera ensam tänder han så mycket ljus det går. Alla fem lamporna i takkronan tänder han, och den lampa som står på radion. Han gör det inte därför att han är rädd för mörker. Han gör det bara för att inte bli alldeles ensam. När allt detta är gjort öppnar han dörren till garderoben. Första kvällen gnällde den, då smorde han gångjärnen, så nu går den alldeles tyst. I garderoben står den döda skor på golvet. De tar han ut, par efter par. Det är fyra par, och han ställer dem alla på bordet därför att det är ljusast där. Till slut blir den gröna duken smutsig, till han lägger ingen tidning under. Förut la han en tidning på stolen där han stod när han drog upp pendylen. Nu är den stolen också smutsig, men pendylen står. Sen böjer han sig ner över skorna, plockar lite bland paren. En sko i taget håller han upp mot ljuset. Är det en fläck på ett ovanläder gnider han och gnider den fläcken med ärmen, tills ärmen är smutsig, men lädret glänser rent i det hårda ljuset. Är det lite torkad lera under en sula, skrapar han bort leran över golvet med en avbränd tändsticka. Sen kastar han stickan på korkmattan eftersom den ju ändå var avbränd. Det är åtta skor att se på, och var och en av dem betraktar han länge. Det är en med hål på sulorna och sprickor i överlädret. Det är en tung bred sko med låg klack. Inuti är firmamärket bortnött av Almas fot. De skorna hade hon på sig när hon dog. I sprickorna har fastnat sågspån, och i den trasiga klacken hänger ett spårvagnskvitto. Kvittot tar han bort första kvällen. När han skrapar bort sågspånet fyra kvällar senare ligger det ännu kvar på golvet. Han tar inte upp det. Med fingrarna känner han på skornas glatta insida. Den tycker han är vacker. Det en kvinnas fot kan slipa i en sko tycker han är mycket vackert. Men skorna tycker han annars är fula. Fast första kvällen höll han nästan längst i dessa skor. Han stod med dem under taklampan och var glad att det var så ljust. Men trots att det var ljust kände han att skorna suttit på en död. Nästa kväll kände han det mindre. Den tredje tyckte han att de var mycket fula. Den femte kvällen lyfter han dem inte ens mot lampan. Vid dörren ställer han dem. Nu ska de kastas. Tyckte vad behöver man ett par trasiga skor. Nu är det andra som han ser på länge. Där är ett par hårda gångskor, stränga och svarta. Men fula är de inte. De har de nästan aldrig haft. Påstått att de klämt och stuckit. Första kvällen ställer han hastigt undan dem. De är inte särskilt vackra, och hon har inte haft dem som död. Men andra kvällen tittar han längre på dem. Femte kvällen ser han nästan längst på dem. Han tycker det är bra att hon nästan aldrig haft dem. Han sticker in några fingrar och känner under tån. Då är där en spik. Den böjer han ner med sin fällkniv. Sen kan den knappast kännas längre. Så är där ett tredje par. De har hon haft till fest. Det få fester hon varit på, för hon ville ju aldrig ut. En begravning blev det väl då, ett bröllop då, och sen han själv fyllde 50 år i oktober i fjol. Det var den största festen av alla. 60 personer och svinaktigt dyrt. Lån fick han ta, så till den skivan blev det inga nya skor. De gamla fick hon halvsula. Bra sulor, men lite grova. Hon har inte nött dem mycket. Sista gången hon hade dem var annan dag jul. Då var de bjudna till Mälarhöjden. Klackarna är också mycket bra. Själv tyckte hon de var för höga. Femte kvällen, när han håller klackarna mot ljuset, kommer en tanke av sig själv. Hon var bra, Alma, och hon nötte inte skor. Den tanken är han glad över. Så glad att han tar upp en näsduk. Sen ser han ett tag till på de höga, vackra klackarna. På dem kan en vacker kvinna gå, en vacker kvinna med vackra fötter. Men både första kvällen och alla andra kvällar är det på det fjärde paret som man tittar längst. Det är ett par underliga skor. I och för sig är de kanske inte så underliga. Det underliga är att de har tillhört henne. Fast tillhört och tillhört, faktum är att hon aldrig haft dem på. När han vann på engelska ligan i början av december kom han hem med dem en lördagskväll. Mitt på bordet ställde han kartongen och så mös. Hon knöt upp knuten, aldrig använde hon sax till knutar, och när hon lyft på locket sa hon: "Tror du jag är 17 år?" De orden har han svårt att glömma. Annandag jul tog hon dem inte på. Nu är de så vackra att han är nöjd att de aldrig blev ingångna, inte provade ens. De är svarta och klackarna är höga, och i en järv sväng går de. Tunna är remmarna. Om tunna vrister ska de knäppas. Om tunna vackra vrister. En vacker kvinna ska knäppa dem på kvällen. På natten ska en man knäppa upp dem. Så är de svarta skorna, skorna till fest, de man tittar längst på, de man den femte kvällen öppnar bokskåpet för och gömmer bakom en oläst bibel. När han gömt dem är han svettig. Därför rullar han tyst upp rullgardinen och öppnar fönstret på glänt. Men när han ser ut vänder just en bil på gatan och lyktorna speglar den i köttaffärens fönster. Då stänger han genast och svettas inte mer. De andra skorna ställer han åter in i garderoben. Men paret som han ställt vid dörren går han ut i köket med. I sophinken vill han lägga dem, men den är full. Då lägger han dem bredvid på golvet. Han öppnar matskåpet och letar efter en pilsner. Men ingen minns att köpa pilsner längre. Då tar han istället en sup, en stor sup direkt ur flaskan. Sen fryser han inte längre. En gång till låser han rumstörn. Framför sonens dörr står han en stund och lyssnar. Han hör ingenting, men hatten låter han sitta. En ful hatt. Alma tyckte inte om hattar. Köpte hon en hatt, köpte hon en ful. Det som var vackert tyckte Alma inte om. Men värst är det kanske med klänningar. Med smycken är det inte så farligt. Det smycken de fattigas hustru får av sina män ingenting att visa. Det vet de fattiga kvinnornas män. Det smycken de får av andra män vågar de inte visa. De vet de fattiga kvinnornas män inte om. Därför är det inte värst med smycken. Med klänningar är det mycket värre. Det är tre klänningar det gäller. Längst fram hänger en svart. Den tar han ut med galge och allt och lägger på bordet under lampan. Försiktigt gör han den loss från galgen. Galgen tappar han i golvet. Länge står han sedan tyst och väntar, men från sonens rum hörs ingenting. Det gör honom inte orolig. Då tror han att sonen sover mycket djupt. Den svarta klänningen är enkel. Den är ganska nött, men den kan vändas. Skärpet som hör till är borta. Det kom bort i ambulansen. Längst upp mot halsen är en knapp borta. Där kan man sy i en ny. Där är också lite blod. Det är inte Almas blod. Men när hon låg på golvet slet ett charkuteribiträde upp hennes kappa. Sen slet han upp den översta knappen i hennes klänning. Han hade gått på sjukvårdskurs och trodde det var luft hon behövde. I själva verket behövde hon ingenting. Men det är inte mycket blod, och går det inte att tvätta bort kan man dölja det med en krage. Sånt kan en praktisk kvinna göra. Det är ingen vacker klänning, men den är hel. Längre in hänger en grön. Den är ganska vacker. Den hade hon på hans 50-årsdag. På sin egen hade hon den också, så i april blir den 2 år. Kring livet har den ett smalt rött skärp i gröna sammetshällor. I livet är den vidare rynkad. Där har en söm spruckit. Den kan man lätt sy till. Högt går den upp i halsen. En bit går den ner på ryggen. Över ryggen brukar hon ha en boa. Den köpte han åt henne. Han kom över den billigt. Han är en sån som kommer över. Sen sålde han den när han behövde pengar. Efteråt talade han om det för henne. Hon tog inte illa upp. Hon frågade inte vad han behövde pengar till. Hon var snäll, Alma, tänker han. Tänker det alldeles frivilligt medan han står där under lampan och petar med en nagel i sömmarna. En bit under halslinningen är 2 blanka fläckar med en dryg handsbredds, änklingens handsbredd, mellanrum. Lite förargad blir han när han ser dem, ställer sig där och gnider och gnider. Plötsligt hör han emellertid upp. Det är som om han bränt sig. Till där han gnidit, där har Almas bröst spänt mot tyget. Hon hade stora, tunga bröst. I alla klänningar spände det. När hon var ung var de också stora, men då var de fasta. Då sjönk han ner i dem med pannan före. Men senare kände han sig alltid för med handen först. Till bröst tycker han ska vara lagom stora. och så fasta att de bjuder lagom motstånd för en mans händer. Det är skönt. Och så är det vackert. Men ändå har han bränt sig när han gnidit mot minnena av Almas bröst. Den gröna klänningen hänger han sedan in. Sedan tar han ut den röda klänningen. Den tar han alltid sist ut. Det är för att han ser på den längst. Och så för att den hänger längst in. Men också är det för att det är den klänningen som är värst. Det är den vackraste klänningen. Han tycker om det som är vackert. Men ändå är han rädd för den vackra röda klänningen. När han bär den, bär han den som en man bär en kvinna. En lätt och vacker kvinna. Innan han lägger den på bordet blåser han bort så mycket damm han kan från duken. Egentligen borde han inte känna någonting av det han känner när han står böjd över den röda klänningen och ser ljuset spegla sig i dess mjuka yta. Inga spända bröst har satt märken där. Inte heller några hårda höfter eller en bak som stått ut. Alldeles orörd i klänningen, för Alma har aldrig haft den på. Han köpte den till julklapp. Han hade inte råd, men ändå köpte han den. Alma var inte med när han gjorde det. När hon skulle prova den var den för trång. Han hade vetat att den skulle vara för trång. Ändå hade han köpt den. Du kunde ju inte veta, det sa hon på juldags förmiddagen när hon stod barbent i sitt tjocka linne framför spegelbyrån och ville ta den på. Då hade han haft lust att säga. Jo visst kunde jag veta det, visst visste jag det, men jag köpte den ändå. Men istället för att säga det började han skratta. Inget långt skratt för all del, men efteråt ville han gärna ha haft oskrattat. Hon hade frågat vad han skrattat åt. Och den historia jag kom att tänka på, hade han svarat. Hon frågade inte vilken historia, men hon la klänningen ifrån sig på bordet. Var inte ledsen, hade hon sagt. Du ska se att jag kan lägga ut den, för som den nu är kan jag inte ha den. Då dök en tanke ner i hans huvud som en het sten. Sen föll den ner på tungan. Där blev den liggande och brändes, men han släckade den med saliv den här gången. Tanken var, det är heller inte meningen. Nu minns han den tanken. Den tanken kan han inte glömma, för det är en så farlig tanke. På juldagen fyllde han munnen med spott och släckte den. Annandag jul kom den tillbaka. De var bortbjudna till Mälarhöjden 5 på kvällen. 5 på morgon steg Alma upp. När han frågade varför hon steg upp så tidigt svarade hon, jag ska försöka lägga ut klänningen så jag kan ha den på mig ikväll. Då hade han dragit henne tillbaka ner i sängen. Gör det inte, hade han sagt. Varför inte, hade hon frågat. Då hade han svarat att han ville gå och byta den på tredje dagen mot ett större nummer. Tredje dagen var söndag. Det visste han. Hon kom inte ihåg det. Emellertid hade hon lagt sig igen. Plötsligt tog hon hans hand och lade den på sitt vänstra bröst. Så fort hon släppte handen tog han bort den. Istället satte han den för munnen, liksom för att kväva en gäspning. Men det var ingen gäspning. Det var en glödande sten som ville ut ur munnen. Något ville att han skulle spotta ut den. Någonting ville tvinga honom att säga, det är inte meningen att du ska ha klänningen. Jag köpte den ändå. Men ända sedan den första kvällen, då han tog ut den röda klänningen och lade den på bordet, har han vetat att det hemskaste i denna tanke är inte det ord han redan känner. Det hemskaste är att orden har en fortsättning. Den fortsättningen har ingen tvingat honom att tänka, inte heller att säga. Men ändå vet han den som man vet vad som har sagts bakom en stängd dörr, fast man inte hört ett enda ord klart. Vetskapen om den fortsättningen var det som gjorde honom så viss den dagen när den tjutande ambulansen närmade sig kvarter för kvarter, så säker på sin sak att han innan den ännu stannat strök raklödret ur ansiktet med en handduk och tog på sig sin rock. När de sen kom springande upp för trappan för att hämta honom var det den vetskapen som gjorde att han redan var färdig att gå. Men ingen kväll före den femte kvällen har någon tvingat honom att yppa hur den fortsättningen lyder. Den femte kvällen tvingas han. Som han smeker den röda klänningen över de späda skuldror hör han bakom sig från dörren in till sonens rum ett svagt men skrämmande ljud. Ljudet av någonting lätt som faller. När han vänder sig om ligger Almas hatt på golvet. Innan den föll har den hängt på handtaget. För att den ska kunna falla måste någon ha vridit ner handtaget. Förfärligt är det öga som nu iakttar honom genom det nakna nyckelhålet. Det är ett fult öga, därför att det är så naket, därför att det är så obarmhärtigt, därför att det är så skrämmande ungt. Det finns ingenting så skrämmande för ett härdat samvete som ett ungt, naket öga. Det vet ingenting, därför förstår det allt. Han är inte rädd för sonen, därför att han förstår allt. Men han är rädd för honom, för det som sonens öga tvingar honom att göra. Ty detta är förfärligt. Detta är att lyfta den röda klänningen som plötsligt inte har en söm som inte bränns. Lyfta den från bordet och bära den bort till fåtöljen. Där är det att långsamt breda ut den till en kvinna. Och sedan böja sig ner över denna kvinna som plötsligt stigit in i rummet från ingenting. Böja sig djupt ner över henne och tvingas tänka så högt att det överröstar allting annat inom honom och utom honom. Det var aldrig meningen att du skulle bära den här klänningen, Alma. Det var inte därför jag köpte den. Jag köpte den därför att jag visste att du snart skulle dö. Efteråt är han inte rädd för sonen. Men han är så förfärligt rädd för det han har tvingats tänka. Att han plötsligt känner att han inte kan stanna i samma rum som en sådan tanke. Därför lämnar han rummet med allt det starka ljus. Från köket skyndar han ut i tamburen. De trasiga skorna bär han med sig ner för trapporna. Men när han vill gå över gården till soptunnan har han glömt tända gårdsljuset. Då är han rädd att trappljuset ska slockna innan han hinner tillbaka. Därför kastar han skorna i snön på gården och springer genom porten ut på gatan. Från gatan ser han uppåt fönstren. I sitt fönster står då sonen och tittar ut. Han går ner för gatan. När han ser sig uppåt och tillbaka är sonen borta. Sedan slocknar ljuset i stora rummet. När han är vid hörnet slocknar det i sonens rum. När han kommer tillbaka har det snöat mycket. Det är mörkt i hela huset. Han tänder gårdsljuset och letar efter skorna. De är översnöade och han kan inte hitta dem. Då kommer en skiftarbetare hem med sin cykel. Han frågar änklingen vad han letar efter. Då svarar änklingen att han letar efter en nyckel. Men på vägen till cykelstallet kör skiftarbetaren över skorna med sin cykel. Han tar upp dem, borstar av dem snön och säger: här ligger ett par skor, förbann mig, är de inte riktigt bra. De tar jag upp åt gumman så kommer man billigt undan den här gången. Då hittar änklingen nyckeln. Uppför trapporna gör de sällskap. Skiftarbetaren går först. I handen bär han unikan, men under armen bär han Almas skor. När de är fyra trappor upp bjuder änklingen in honom på en sup. Nattarbetaren är trött. Snart blir han ganska full. När han går glömmer han skorna. Då tömmer änklingen upp sophinken på golvet. I botten lägger han Almas skor. Sen begraver han dem i sopor. Efteråt sköljer han händerna i vattenledningen och tar en stor sup till. När han kommer in i rummet är han inte rädd. Han tänder bara en lampa i taket. I ljuset från den hänger han in den röda klänningen i garderoben. Också hatten tar han upp. När någon är död är det någon kvar som sörjer. När en maka är död är änklingen kvar och sörjer. När en mor är död är en son kvar och sörjer. Sörjer de inte, låtsas man att de gör det. Det kallas anständighet. Att vara anständig är att lämna någon ensam. Och att låtsas att någon gör som man önskar. De första veckorna blir de lämnade ensamma. Söker de inte upp en vän är de alldeles ensamma. Sonen söker ingen upp, därför blir han ensam. Ibland ringer han till sin fästmö. När hon säger att hon har huvudvärk lägger han på luren. Ändå är det sant. Om fadern är ensam är det just ingen som vet. Faktiskt ringer systrarna ibland. Är det då upptaget funderar de på vem som ringer. Sen talar de om vad de tror för alla. Alla tror att de har rätt därför att de har tyckt illa om Alma. Därför, och därför att han har sorg, ringer ingen annan upp honom. Men ibland kommer systrarna fram, oftast kommer de nog fram, det talar de inte om. När sonen svarar ber de inte ens att få tala med fadern, de bara frågar vad fadern gör. När han svarar att fadern har gått ut för att köpa en tidning undrar de om det var länge sedan han gick. För 5 minuter sedan, svarar han alltid, det tycker de inte om. Att få rätt tycker de om. De tycker mer om att få rätt än att få veta sanningen. Förresten förstår de att sonen ljuger. När folk ljuger hör de det alltid. Men sällan när folk talar sanning. De bor tillsammans i ett rum och kök på Hantverkargatan. Den fula jobbar hos en servitris. Hos en konsul, den vackra är servitris. Den vackra har varit gift 2 gånger. Den fula har aldrig varit gift. Därför tycker de inte om varann. Men när de ringer till brodern ringer de alltid tillsammans. Då har de bara en tanke och bara ett öra. Ibland släpper de luren och viskar. Det är när de talar med sonen. En kväll när de viskat slut, säger den vackra: har ni fått någon som städar? Nej, svarar han, vi har ingen som städar. Då måste den fula ha ryckt till sig luren. I alla fall är det hon som skriker. Nu borde hon komma och städa åtminstone. Det borde man kunna begära. Då frågar han inte vem. Frågade han vem skulle de viska en stund. Sen skulle de ljuga. Därför svarar han att de försöker städa själva, så gott de kan. Det svaret tycker de inte om. Den fula fastern som han finner snäll därför att hon gråtit tycker inte om det därför att hon finner det opassande. Nästan allting kan hon tolerera, bara inte det opassande. Det tolereras inte hos konsuns. När hon grät gjorde hon det därför att det hade varit opassande att inte ha gråtit, inte för att hon var snäll. Ibland kan det passande vara samma sak som det snälla, men lika ofta är det samma sak som det elaka. Och elak blir hon sedan. Han håller luren hårt mot örat och rätt in i det sprutar hennes elakhet. Den kommer inte ut på andra sidan. Där inne blir den sittande och verkar. Synd är det om dig, gosse, säger hon. Mor din har dött och far har du ingen. Så det är det synd om, gosse. En mjuk röst har elakheten, en len, smickrande röst. Så len röst har ingenting annat, och som den verkar. Av verk nästan skriker han in i luren. Det är inte synd om någon, och städar gör vi. Varenda natt städar pappa garderoben. Då blir det så tyst på andra sidan. Sen talar den vackra. Hon är inte elak, orolig är vad hon är. Vad gör han i garderoben, undrar hon snabbt. Då talar han om allting som händer sent om kvällarna. Om skorna, berättar han. Då blir det tyst en stund. Sen berättar han om klänningarna. Då blir det mycket längre tyst. Sen kommer den vackra fasten tillbaka. Hon är mycket orolig nu. Hela tiden har hon varit orolig. Hon är vacker och vet vad man gör för vackra kvinnor. Vi ska komma och hjälpa er att städa, säger hon. Men säg det inte åt Knut. Det ska vara som en överraskning. Och nog blir det en överraskning. Men inte blir det mycket städat. Klockan 7 nästa kväll är fastrarna där. De är då bägge hemma. Nyss har de ätit ärtsoppa, sen har de druckit kaffe. Bägge har de sagt till varann och gott de tyckte att det varit, men ingen har tyckt det. Därför har de sagt det en gång till. Innan fastrarna går tittar de först bakom dörren som om någon skulle stå där. Fadern märker det och blir förargad. Han blir förargad på den fula systern, fast de bägge gör det. Vad är det du glor efter, säger han och tänder ljuset åt dem i tambun. Men ingenting, svarar då den fula. Och på sätt och vis var det heller ingenting. På sätt och vis är det heller ingenting de glor efter när de ännu med kapporna på tittar in i stora rummet. De glor inte efter någonting, men nästan på en gång märker de vissna blommorna och att Almas porträtt är borta. Garderobstörn står inte på glänt. Hade den stått på glänt hade de kunnat titta in. Nu kan de inte titta in utan att glo, därför gör de det inte. Men medan de klär av sig i tamburen visslar den yngsta vackra. Den andra visslar inte, hon har aldrig lärt sig. Inte heller är det passande. Men änklingen blir arg och undrar vad de visslar åt. Då säger den vackra att hon bara visslar. Och det är faktiskt vad hon gör. Visslat blir det ganska mycket, men städat blir det inte mycket. Nu kastar de bort de vissna blommorna. Nu sopar den fula upp tändstickorna och leran och ett vitt spårvagnskvitto från rumsgolvet. Och nog dammar hon lite här och var på skåp och tavelramar. Men när hon är ensam i rummet låter hon trasan vara och titta lite på andra saker. Så till exempel tittar hon lite på fotografierna på bokskåpet. Ett fotografi är borta. På det var Alma ensam. Men de där hon inte var ensam är kvar. Sen tittar hon lite genom bokskåpets dammiga glas. När Knut kommer in i rummet säger hon att nog borde böckerna dammas. Då säger brodern att nyckeln har kommit bort. Han tappade den på gården i snön. Då undrar hon vad nyckeln hade på gården att göra. Det svarar han inte på. Istället skruvar han på radion. Den lyssnar de inte på. När de därefter sitter vid bordet i köket sträcker den vackra plötsligt upp ena armen. Sen sträcker hon upp den andra och gäspar. Men i den första armen har en söm spruckit vid armhålan. Då säger hon att hon inte har en enda riktig klänning att ta på sig. Då tar änklingen hennes arm och kramar den ovanför armbågen. Sen ber han henne komma med in i rummet. När de kommer tillbaka blir sonen mycket rädd. Hastigt och tyst har hon svängt in förbi dörrposten. Hans tanke vet att det är hon, men rädslan är snabbare än tanken. Rädslan tror att det är modern som kommer. Han tror det därför att den vackra fastern bär moderns gröna klänning. Hon säger att hon måste sy in den. När hon tar av den följer underklänningen med. Då står hon med blänkande tänder mellan bordet och spisen. Hon är röd i ansiktet, men om kroppen är hon blank som lax. Fadern tar henne mjukt om höfterna. Då säger den fula åt honom att låta bli. Den vackra blir allvarlig och viker ihop Almas gröna klänning. En gång kysste han henne. Då var hon 16 år och höll på att fläta sig. Sen kysste han henne när hon var 18 år. Då började hon plötsligt gråta. Nu är hon 36. På 18 år har hon inte gråtit för att någon kysst henne. Han har aldrig gjort det mer. Men när hon vikte ihop klänningen tar hon av sig skorna. Då tar den fula också av sig sina skor. Sen går brodern och hämtar de två paren som står i garderoben. Också den svarta klänningen hämtar han. När systrarna provar skorna trippar den vackra fram och tillbaka på de höga klackarna. Men den andra sticker in sina fötter i mörkret under bordet. Där känner hon efter hur skorna sitter. Klänningen provar hon inte alls. Inte heller tackar hon för den. Men när de ska till och gå säger hon att Alma skulle ha gillat att en svägerska fick den. Där vi ser hon på änklingen. Hon har betonat ordet svägerska särskilt. Frågan är om man har märkt det. Sen ber den vackra systern om en väska att bära kläderna i. Det står väl än i garderoben, säger hon. Jag kan gå och hämta den själv. Men det är änklingen som går och kommer fort tillbaka. Som straff beslutar hon sig för att behålla väskan. Du får väskan, säger han då. Det är priset för att han inte har låtit henne titta i garderoben. Men den fula systern ger han ingenting för att han inte öppnat bokskåpet för henne. Väskan blir lätt. Bara två par skor och två klänningar. Ändå ber de Bengt komma med och bära den. När de har kommit ner på gatan frågar honom den vackra fasten om det inte fanns ett par skor till. På det svarar han att de måste ha stått i garderoben. Sen frågar hon om det inte fanns en klänning till. En ny, röd. Det förnekar han. Den säger han att fadern lämnar det tillbaka. Då ångrar sig den vackra att hon kom och städade. Den fula tycker att den vackra är självisk. Själv känner hon sig ganska nöjd. Ganska nöjd och därför ganska god. Alma var snäll, hon säger hon till brorsonen när de går över en gata. Det var synd att hon gick bort så snart. Synd om dig. Nästa kväll kommer fadern hem med en hund. Det är en stor svart hund. När han närmar sig den morrar den. Då ger fadern den en sockerbit. Medan de äter ärtsoppa sitter hunden bredvid vällåren och ser på. När de dricker kaffe slänger sonen till den en sockerbit. Hunden rör den inte. Då frågar sonen honom varför han köpt en hund. Då svarar fadern att det är för att de inte ska vara så ensamma. Sen säger han att han kom över den. Billigt. Senare på kvällen när sonen lagt sig efter att ha försökt läsa men inte lyckats därför att han måste lyssna till vad som hänt i det andra rummet hör han hunden komma tassande i korridoren. Den går långsamt, nästan som en rädd människa. Det måste vara ganska sent. Länge har han suttit tyst och lyssnat. Till det som har hänt i rummet har tagit lika lång tid som vanligt. Ja, kanske nästan ännu längre. Och ändå har det bara funnits en klänning och möjligen ett par skor. Till slut stannar hunden. Den stannar utanför hans dörr. Där står den länge. Först är den nästan alldeles tyst. Sen börjar den flämta. När den flämtar, flämtar den som en rädd människa. Rädda människor skrämmer honom. Nästan lika mycket skrämmer honom rädda djur. Därför tassar han i mörkret upp för att låsa sin dörr med nyckel. Då finner han att han redan låst den. Just när han återlagt sig gnäller hunden till. Nästan som ett sovande barn har det låtit. Sedan tassar den tillbaka genom korridoren. Då tappar fadern någonting i stora rummet. Det han tappat tar han inte upp. Det blir alldeles tyst i rummet. När det varit tyst länge somnar sonen. Under sömnen har han en dröm. Han drömmer att någon ropar på honom. Rösten känner han inte igen. Inte heller känner han igen sitt namn. Och han står i ett främmande rum. Rummet har inga fönster. Några speglar har det inte heller. Men på väggarna brinner svarta ljus. Mycket snabbt brinner de ner. Men när de brunnit ner finns där ständigt nya. Av ljusen är rummet fruktansvärt hett. Och plötsligt känner han att han måste ta av sig allt för att inte bränna sönder. Men när han ser ner för sin kropp känner han inte igen den lika lite som han känner igen sitt namn som nu ropas allt högre utanför rummet. Kring denna hans främmande kropp klibbar en klädnad, en mantel av egendomligt snitt. När hettan blir som störst försöker han slita löst den från sin kropp, men han får inte loss den. Ju mer han sliter, desto tätare sluter den sig kring honom. Då känner han en sveda i sina händer. När han ser på sina händer är de röda av blod. Sedan märker han till sin förundran att manteln är sydd av blod. Då slocknar plötsligt ljusen och det blir mörkt i rummet. I rummet blir det också kallt. Genom mörkret kommer rösten vandrande. Rösten har tassar att gå med. Rösten har flämtningar som en mycket rädd människa. Långsamt blir rummet ljusare. Genom mörkret kommer hans fastrar vandrande. I sina händer har de brinnande ljus. Deras ansikten är mycket vita och sina ögon har de stängda. Men kring sina kroppar bär de mantlar av blod. Plötsligt är de försvunna. Bara ljusen är kvar. I det fladdrande skenet från dem kommer en stor svart hund tassande emot honom. Hunden är det som ropar hans främmande namn. När den är förfärande nära hör han hur namnet lyder. Namnet är Gunn och rösten är faderns. Även hundens ögon är faderns. Han vill fly, men då är han förlamad. Långsamt lägger hunden sina heta tassar på hans höfter. Då vill han skrika sitt riktiga namn, men tungan är en stor het klump. Han biter och biter. När han bitit sig ont vaknar han. Då har han kastat av sig sin filt. Naken ligger han i sängen med händerna tryckta mot sina heta höfter. Han är våt av kallnad svett. I munnen har han en tuggad näsduk. När han sliter ut den ur sin mun minns han den. Den smakar tårar och parfym. Ännu dignande under drömmens tyngd vacklar han upp ur sängen. I mörkret låser han upp dörren till stora rummet. När han går in trampar han på någonting mjukt. När han tänt ser han moderns hatt ligga på golvet framför hans tröskel. På golvet ligger vidare en klänningsgalge. Bokskåpets dörr står på glänt. Men den röda klänningen är borta. Också fadern är borta. Också hunden.